Artikel 6.
För den som behöver läshjälpmedel är talboken en vardagsvara. Men hur ser inläsarens arbete ut? Vi har besökt en av Sveriges största producenter av skönlitterära talböcker.
E22 går strax utanför, men in till Bibliotekstjänst eller BTIs tre talboksstudior i företagets stora kontorshus tränger inget motorbuller. Här på Ideonområdet i Lund läses varje år in över 300 skönlitterära talböcker, så det är viktigt att det verkligen är tyst. Klockan är 9 en disfuktig tisdagsmorgon när inläsaren Maria Samuelsson stänger studiodörren om sig, sätter sig framför mikrofonen och inleder ett halvdagspass.
Jag har en deckare den här gången och den heter så mycket som Okänt offer av Tana French.
Vi sitter här i studion och det är väggar med, det ser faktiskt ut som heltäckningsmatta på väggen. Ja, det är väldigt väl isolerat, väldigt mycket mjukt på väggarna. Men hur ser det ut mer? Berätta, hur ser din arbetsmiljö ut här?
Ja, det är ju ett ganska litet rum. Det är inte så mycket större än en vanlig toalett kan man ju säga. Och sen största utrymmet tas av ett stort skrivbord där det står en datorskärm. Och högtalare finns där också som man själv ska kunna höra vad det är man har läst in. Och så finns det lite uppslagsböcker om det är någonting man behöver slå upp. Främst är det ju på engelska och en del andra språk också. Och så har jag ju ett vanligt tangentbord som jag använder mig av framförallt när jag ska komma in i programmet där boken ligger upplagd. Och det jag använder mest när jag sitter här, det är ju faktiskt en liten kontroll. Och den kontrollen, den hör egentligen till en sån här datorspel.
Och där kan du stoppa och snabbspola
och gå tillbaka.
Och det är en fysisk bok du läser från. Det är inte så att du har texten på en annan datorskärm.
Nej, det är en fysisk bok. Och det är det ju för det allra mesta. Någon enstaka gång händer att vi får såna här manus med lösbladssystem. Och det är väl oftast om det är någon väldigt populär bok som man vill ha inläst mycket, mycket snabbt. Till exempel när Harry Potter har varit på tapeten så har ju de kommit till lösbladssystem ibland just därför att det ska gå så fort som möjligt.
Du har alltså sett Harry Potter redan? Potter.
Jag har sett den svenska Harry Potter innan någon annan har sett Harry Potter och då har jag fått lov och svär att inte berätta någonting för någon om detta.
Om jag börjar bläddra här så känns det som att det är rätt lätt att det hörs.
Ja.
Hur gör man för att det inte ska höras?
Man försöker ju att inte bläddra så högljutt och är det så att man inte klarar av det så får man helt enkelt stanna inspelningen, vända bladet och så sätta igång den igen och börja läsa på nästa sida. Varje gång vi byter sida så markeras det också i programmet i datorn så att man ska kunna leta på sidor sen när man lyssnar på boken. Så att varje gång man vänder sida ska man ju också då trycka på en liten knapp för att visa att man har bytt sida.
Och du ser strukturen där, du ser hela boken.
Så man kan säga att varje kapitel är en liten mapp. Och när man då trycker på den mappen så ser man då vilka sidor som ingår i det kapitlet. Så man börjar med att trycka på, om man nu ska läsa in kapitel 1, trycker man på mappen för kapitel 1. Och sen så då när man börjar läsa så får man trycka sig fram sida för sida tills man har läst ut kapitlet.
Hur ofta händer det att du får en bok där du känner att nej, det här är faktiskt riktigt uselt och jag gillar inte alls det här men jag måste läsa det?
Ja, det händer ju ett par gånger per år i alla fall, det gör det ju. Det kan ju vara dels böcker som man tycker är rent ut sagt riktigt dåliga som man inte har lust att läsa. Och sen kan det ju också vara vissa böcker som har väldigt dåligt språk i sig. Och framför allt så kan man ju känna det när det är översättningar från engelska. Att ibland har de där översättningarna gått väldigt, väldigt fort och då är språket otympligt och svårinläst. Och det är mycket korrekturfel som man själv måste sitta och rätta för att överhuvudtaget kunna läsa texten, för annars blir den totalt obegriplig.
Och det motsatta, att någonting är så bra att det bara flyger fram för dig när du läser?
Ja, alltså det flyger fram, det kan du ju göra. Och det kan ju vara att boken är lättläst, men det allra roligaste är ju att hitta en bok som man tycker är så här fantastiskt bra. När man får en bok i sin hand som man vet att man själv inte skulle ha valt att läsa. Och sen så öppnar man den och läser den och upptäcker att det här är en underbar bok. Och det är det absolut roligaste med det här jobbet tycker jag, när man upptäcker böcker.
Vad krävs för att det ska vara bra?
Det kan ju både vara ett speciellt språk och det kan vara en spännande historia. När man läser deckare så kan ju riktigt spännande deckare göra att man gärna sitter kvar en timme extra på kvällen för att få reda på hur det går.
Vad måste du tänka på för att det ska bli en bra inläsning?
Mitt ideal är i alla fall att jag ska läsa en bok med så pass mycket inlevelse att den blir bra att lyssna på, samtidigt som jag inte ska liksom gå över i någon sorts radioteater, för då tar jag över för mycket av läsupplevelsen från den som ska lyssna på boken.
Och hur länge orkar man läsa på en dag?
Jag brukar sitta här 5 timmars pass, och det betyder inte att jag sitter här i 5 timmar, men jag läser in ungefär 1 timme och så går jag och hämtar lite mera kaffe eller lite mera vatten eller går ut och äter någonting, och sen sätter jag mig och läser in 1 timme till. Så att jag sitter här på stället så att säga i 5 timmar, men jag läser inte effektivt i 5 timmar.
Och hur mycket får du inläst på de 5 timmarna?
Det brukar bli ungefär 3 timmar. Ibland är man ju lite dummare i huvudet vissa dagar. Då går det lite långsammare och man gör mera fel och får gå tillbaka och rätta.
Då ska du få läsa ditt beting för idag.
Då ska jag börja med...
Med de hemska morden.
Ja, exakt. Nu har det börjat bli lite spännande här, så att nu ser jag fram emot att få fortsätta.
Tack ska du ha.
Tack ska du ha.
Kapitel 5. Daniel Morrison hade blivit bortskämd redan innan han föddes. Det var svårt att föreställa sig ett barn som varit mer önskat än han. Och man hade slösat med både pengar och omtanke för att göra hans liv så bra som möjligt.
Alla inläsare arbetar på deltid. Maria Samuelsson jobbar till exempel även på Lunds stadsbibliotek. Andra inläsare är skådespelare, så att på BTI kan man möta kommissarie Kurt Wallanders chef från filmerna med Rolf Lassgård, Kerstin Andersson, eller Dan Kandell som är skådespelare på Helsingborgs stadsteater, och även skådespelare från Månteatern i Lund och Teater 23 i Malmö är inläsare. Men också andra yrkesgrupper är representerade bland inläsarna, som Anders Hogeman här.
Jag jobbar som gitarrlärare på musikskolan 3 dagar i veckan och så här 2.
Och här, det är, vi är i Lund och musikskolan ligger i Malmö. Och du pratar lite lätt skånska skulle man väl kunna kalla det, inte den bredaste. Får du reaktioner på det?
Nej, men jag läser på rikssvenska faktiskt. Mitt förflutna är rikssvenskt kan man säga. Jag är född uppåt landet och mina föräldrar var upplänningar. Och jag pratade själv uppländska när jag var liten. Så att min skånska är inte autentisk. Och min rikssvenska kanske inte heller är lite autentisk längre. Så att jag är någon slags ingenmansland. Men jag tycker nu att den passerar också som hyfsat autentisk.
När de mauritiska fastrarna förr talade om Nis framstod staden som en utsökt plats. Det lysande blå havet, palmerna och solen, karnevalen med gipskonfetti, vagnarna prydda med blommor och citroner, de milda kvällarna under himlens svarta sammet.
Och det är en rätt kul grej, för det är en hantverksmässig grej som ger en extra dimension liksom åt jobbet som är kul tycker jag.
Att kunna växla. Vad gör du om du råkar på dialekt i boken då? Vilken det nu vara månde, det kan ju stå, sa han på bredaste värmländska eller något i den stilen.
Det försöker jag fixa. Jag har vissa dialekter som jag fixar hyfsat. Värmländska är faktiskt en av dem. Och dalmål är ganska lätt, tycker jag. Det kommer ibland verkligen. Det när det står uttalat på dialekt skrivet. Och västgötska kommer ibland. Har jag haft. Men då, ibland har västgötska lite problem med. Men då har jag en vän som är västgöt och så tog jag lite ord med henne på telefonen. Alltså. Så att för det, jag använder aldrig dialekt om det inte står skrivet dialektalt att säga. Ja okej, sa han på bredaste skånska till exempel, då kan man göra det va. Och skånska har faktiskt tänkt att jag fått använda, så det känns ju mer hemtomt än vårfört ska man säga så.
Hur låter någonting på dalmål?
Då brukar jag tänka som Gunde, ingenting är omöjligt på forte. Så kommer man in i melodin liksom va? Man har en sån små nyckelmeningar liksom va.
Och värmländskan?
Då tänker jag, välkomna till Haik, det här tv-programmet. För att komma in i melodin.
Läser du igenom det du ska läsa in i förväg?
Nej, det gör jag inte längre. Men jag gjorde det en gång i tiden. Nu så har jag, delvis på grund av att jag har fått ner tempot i min läsning, så klarar jag av att hyfsat bra, tycker jag, läsa in direkt.
Har du någon speciell teknik för det?
Du menar för att kunna läsa in det utan att ha förberett det? Ja. Så det gäller att ha framförhållning i texten. Hålla ner tempot.
Du menar alltså att du ligger före det du läser i texten? Du är en bit framför. Hur kan man vara det?
Ja, det är väl träning helt enkelt, tror jag.
Varför läser man inte genom boken innan?
Ja, det är ju en tidsaspekt. Det blir dubbelt så mycket arbete, va? Men det är klart, det beror på lite grann vad det är för bok. Är det en krävande bok där det är mycket egennamn och ortnamn från avlägsna kulturer så där man måste förbereda det? Någon gång har jag haft hela sjok av till exempel keltiska, och det går ju inte att läsa direkt, va? Det måste man ju förbereda hemma.
Hur förbereder du dig i så fall om det är svåra utländska namn eller någonting annat som du behöver läsa på?
Dels har vi en språknyckel här som är där uttalen står liksom faktiskt även på gaeliska och sånt där. Men det har hänt att jag ringt till ungerska ambassaden och sånt där för att kolla. När jag läste den här Kertész-boken till exempel så...
Imre Kertész.
Ja, precis, va. Då tog jag en lång lista, men de var jätteschyssta.
När Anders Hogeman och Maria Samuelsson är färdiga med sina inläsningar skickas de till korrekturläsning. Har de läst någonting fel eller missat något i texten är det lätt att rätta i datorprogrammet för Daisy innan talboken kan köpas in av biblioteken och lånas ut till läsarna. Och den som basar över både inläsare och inläsningar är Rosmarie Skagerberg, bibliotekarie i grunden men sedan länge både talboksredaktör och chef för talboksavdelningen på Bibliotekstjänst i Lund. Vad tror hon om framtiden för talböcker? Lånas det fortfarande kassetter? Hur är det med CD:ns framtid? Och är det bara nedladdning hem till den egna datorn som gäller framöver?
Jag kan ju säga, om vi börjar med det du börjar med kassetter, det är ju stort sett ute. Vi har ju inte sålt och jobbat med kassetter de senaste 10 åren.
Men de finns på biblioteken fortfarande?
Ja, det gör de, men mindre och mindre. Jag är ju rätt mycket ute på olika biblioteksbesök och jag tycker inte att jag ser så mycket kassetter. De har gallrats efterhand. Det är svårt att få tag på kassetter, och det är ännu svårare att få tag på spelare nu om vi pratar om kassetter. Framtiden när det gäller Daisy-talboken och MP3, så tror jag att fysiskt så kommer ju den att hålla i många år till, eftersom åldersgruppen som lyssnar på talböcker, de är ju faktiskt ganska gamla och inte så jätteintresserade av att ladda ner och sitta vid datorn kanske och lyssna, utan de vill ha en fysisk skiva. Så jag gissar att vi har fysiska talböcker rätt många år framöver.
Reporter var Dodo Parikas på Skånes taltidning. Ni hörde klipp ur Hungerns visa av Jean-Marie Gustave Le Clézio, inläst av Anders Hogeman, och ur I mördarens nät av Val McDermid, inläst av Maria Samuelsson.